Det här är politikens frågepodd.
Idag om presskonferenser.
Ja, du hade en fråga till mig, ursäkta, nu tappade jag bort den.
Vi har fått en fråga till podden. Hej, tack för en bra podd. Jo, jag har en ganska allmän fråga som handlar om pressträffarnas inre och yttre liv. Upplever ni politikreportrar att pressträffarnas roll och dynamik har förändrats över tid? Vilken är den mest minnesvärda pressträffen ni har bevakat? Och händer att regering och partier kallar till pressträffar där inte en enda journalist dyker upp? God fortsättning. Pontus. Ja, vi tar in frågor från olika tidpunkter. Och Pontus, det här är, det är en spännande frågeställning. Yttre och inre livet av pressträffar.
Jag läste i Aftonbladet igår att Elisabeth Svantesson hade haft en pressträff igår om typ ekonomiska läget eller något, och att det bara hade dykt upp en reporter från Epoch Times. Jag vet inte om det är sant. Jag läste det i Aftonbladet. Oisin Kanwell, han brukar ha rätt.
Inte ens från TT, för det är ju annars...
De måste gå.
Historiskt är ju grunden att TT kommer ju. Alltså man har ju varit på en och annan pressträff där man har varit två. Alltså TT plus jag då, som aldrig har jobbat på TT. De var kanske inte så minnesvärda.
Och ett tag tror jag att Sveriges Radio hade som ambition att gå på varje pressträff för att bevisa för partierna varför Sveriges Radio behövdes. Att så här, vi kommer alltid.
Alltså, för oss är det ju inte alltid så liksom värt att gå på pressträff. Det beror ju väldigt mycket på, men ofta... så är det liksom, ja, det, eftersom TT ändå är där och vi använder deras material, så det, då går vi om vi känner att vi kan tillföra något annat, eller om vi vill liksom, ja, eller om det är viktigt att ställa en viss fråga eller så.
Precis, det är ofta så att om en politiker har hållit sig undan eller liksom det är ett parti man försöker få något svar av, då vet man att pressträffen, om de tar frågor, det är inte alltid säkert att de gör det, men då kan ju det dra extra folk, fast egentligen inte är liksom själva sakfrågan som kanske är det mest intressanta.
Men man kan känna att publiken, eller vad man ska säga, att allmänheten har ju stora förväntningar på pressträff, för att de har sett pressträffar på TV. Mm. Och då tycker de att det ska vara som på TV, att folk ska sitta typ och skrika rakt ut. Och...
Will you carbonate? Will you carbonate? Och mer bara, no.
Det eller som i typ Notting Hill, när hon, Julia Roberts karaktär, ska prata om typ sin... hon ska typ prata om att så här, jag har spelat färdigt min film och ska lämna London typ eller något. Och så sitter det så här hundratals journalister.
Uh-huh. Och så får reporter från Horse and Hound, ja, eller vad heter tidningen?
Så är ju inte verkligheten, så att säga. Men under pandemin, när pressträffar blev liksom lägerelds-tv, då Folkhälsomyndighetens pressträffar, då kände man ju att många var väldigt besvikna.
Ja, men det hände ju någonting i hela synen på presskonferenser under pandemin, skulle jag vilja hävda. Just i den riktningen att så här, det här är ju tillfället när ni ska ställa makthavarna till svars. Varför ställer du den här dumma frågan? Varför ställer du inte den här smarta frågan som jag har kommit på här hemma i tv-soffan? Kanske är rimligt, men jag har åtminstone aldrig tänkt mig att en pressträff är liksom tillfället när en politiker naglas fast och ställs till svars.
Det finns ju lite olika...
Jag har mycket mer tänkt mig att det här är tillfället när en politiker ställer sig upp och berättar lite vad den tycker om någonting och kanske förklarar någonting. Alltså syftet för mig som reporter då är typ att få veta någonting, bli klokare. Jag har ju å andra sidan inte ställt en fråga på en pressträff sedan 2004, kanske till och med 2003.
Hoppas du dyker upp en sån Göran Persson-dokumentär där han, vad är det, Henrik Brorsson ger sig på sig, bara, han är en väldigt illvillig karaktär. Du vet, men han vågar aldrig ställa en fråga på pressträffarna.
Nej, det anförde ju Persson mot Brors.
Men vad var det för fråga du ställde då?
Ingen aning, men det är ju senast jag liksom var en...
Jag tror
att jag ställde någon fråga då, för det var ju senast jag var liksom nyhetsreporter, så jag behövde väl det för att få, jag vet inte, för jag trodde man skulle göra så kanske också. Jag var ju ung och dum.
Jag brukar inte heller ställa frågor, för jag lider ju av jättesvår scenskräck, så jag tycker att det är jättejobbigt att ställa frågor på pressträff därför. Men Ni vet när det var den långa regeringsbildningen 2018. Mm-hmm. Då var det 97 pressträffar, fick den här siffran av Fredrik Furtenbach härom veckan, han räknade. Då gick vi upp på väldigt mycket pressträff, man bodde ju i riksdagens pressrum, det blev något slags Stockholmssyndrom, alla mådde ju dåligt, pågick i månader. Men då ställde jag en fråga under de här 97 pressträffarna. Jag var jättenervös, det var till Ulf Kristersson som jag frågade... Kan du säga någonting om vad alliansen betyder för dig? Och det var en riktigt bra fråga. Jag skulle nästan vilja säga att det var den bästa frågan som ställdes under de här 97 pressträffarna. Han svarade liksom långt om den breda kyrkan, den gemensamma värderingsfamiljen. Och sen så gick han ut och la fram 3-2-1-regeringen, blev ovän man i Lööf, alliansen dog.
Ja, jo, men det är ju också frågan, vad är en bra fråga? Ja, den vill man ju spara till ett enskilt tillfälle. Den vill ju inte jag dela med resten av kollektivet, journalisterna.
Det här
vi är ju för fan konkurrenter med varandra.
Olika skolor. Om jag, så här, Thomas Ramberg nu på Dagens Nyheter tidigare på Sveriges Radio, han var ju mycket för så här, att vi ska liksom tillsammans ska flocka, jobba mer effektivt, att så här, vi håller fast i en stor fråga, man ställer följdfrågor på det som har sagts innan. Mm. Det är inte det här tanken liksom, att alla bara måste ha ett kort litet klipp till sin egen grej.
Alltså då känner jag inför den idén att alla journalister ska jobba som ett kollektiv tillsammans, då känner jag Thomas Ramberg, älskvärda människa, åk tillbaka till ditt linskollektiv på 70-talet.
För en annan person som jag tror bor i kollektivhus, Erik Riddestolpe på Ekot, politikreporter, han har gått i pension men han hoppar in ibland. Han drev också mycket det liksom, och kunde prata så passionerat om sådana pressträffar där man liksom, där journalisterna höll, just så här, naglade fast en fråga och liksom, inte lät då politiken spela ut dem mot varandra, utan vi gemensamt liksom trycker
Det är en väldigt vacker idé om att så här, det finns ett allmänintresse, det finns en stor fråga som alla vill hålla fast i, och det här är ett effektivare sätt att jaga villebrådet, det ska fällas.
Man kan det fråga är det, det nog också, men det bygger på en grundidé om liksom overhead-planering. Det bygger ju inte på idén, vi är massa olika individer och vi konkurrerar med varandra och därmed kommer vi komma längre eller till andra ställen.
Det är väl, det är vänster och höger här,
Tobbe? Det är absolut vänster och höger, och jag kommer ut som höger i synen på hur journalister bör agera på presskonferenser.
En gång har jag gjort
mot då, Thomas Ramberg är ju inte här och kan driva vänsterlinjen som vi menar att han brukar driva.
Jag får försöka driva den här.
Synd,
en gång. Nej, men alltså, grejen är ju att politikerna använder ju pressträffar såklart för att det är liksom ett enklare sätt att på något sätt kontrollera sitt budskap. Om de inte ska starta poddar eller bara skriva saker på Facebook, så är det ju i alla fall ett möte med pressen, och då man kan liksom välja och det finns någon som pekar ut så här och svara och liksom, det finns någon sorts ansvarsutkrävande här. En gång så kom jag ihåg att det var väldigt tajt med tid med Ulf Kristersson, och då var vi några där, och då fick jag stå liksom som en sorts liksom nyhetsreporter. Då delade vi upp så här, för då ville alla bara ha svar på en fråga, och då så här, om du ställer den frågan, ställer jag frågan.
Men gjorde ni det liksom, att ni hade ett litet möte innan, eller var det mer att
nej,
det
vi stod och pratade, för de sa så här typ, ni kommer få max 5 minuter.
Var det du som arbetsledde detta möte?
Jag vill säga att min minnesbild av det här är så, för jag tyckte att det kändes fint och mysigt att göra det på det sättet.
Det känns väldigt mycket som du, tycker
jag. Att man skulle göra en sån gemensam liksom, scoutig missionsförbundarinsats helt enkelt tillsammans.
Men... För ibland faller det sig naturligt. Till exempel så, jag var i en sån situation med Gunnar Strömmer på Folk och Försvar om könstillhörighetslagen. Och då, han pratar ju så fruktansvärt.
Men förlåt, det är också så här. Folk och Försvar, Europa står i krig, Trump, etc. Men också, det här med trans, vad tänker du egentligen?
Men de hade skrivit en debattartikel samma dag.
Ja, så det var...
Och så tog han frågor i pianobaren, och Gunnar Strömmer svarade ju i snitt 5-6 minuter per fråga.
Ja, ja.
Och så att jag ställde 2 frågor, och sen stod Maria Davidsson på TT liksom, och då var hon så här, men då tar jag vidare. Men då stod vi ju också alla och spelade in, och då blir det ju något slags mer kollektivt arbete. Men då är det ju klungan, då är det ju inte pressträff. Klunga är ju något annat.
Klunga är ju det som sker efter heter pressträff. Nej, förlåt, det är enskilda.
Mm.
Jag är ju inte experten här.
Klunga är ju mer så här, de dyker upp på något ställe, alla sträcker fram sin mikrofon. Ja. Typ efter EU-nämnden brukar
ofta
vara klunga.
Vi måste ha rätt på begreppen, förlåt. Mm. Jag är ju inte experten, dels eftersom jag inte har ställt någon fråga på 20 år. Och det beror ju också på att jag är ganska dålig på att ställa frågor i den sortens miljö. Alltså bra frågor. Alltså att man så här, du har en eller två frågor på dig. Det passar ju inte mig.
Vad åt du till frukost?
Jag vill ju mer ha ett
snack. Vilken väg körde du hit?
Man måste ju känna på folk. Få dem lite off banan för att kunna komma någonstans.
Vad tycker du om Atlanten? Får
jag säga en sak?
Det är en bra fråga. Vad tycker du om Atlanten?
Pressträffarnas utveckling. Att det finns ju en del av journalistegorna som måste liksom tävla sig i den smartaste frågan. Har liksom, just för att någonting ska levereras ganska tidsnabbt hem till redaktionerna.
Och få vara den som ställer första frågan. Det var ju stort, åtminstone när jag började i den här businessen. Vem ställer första frågan? Alltså, vem är Alfa Hanne? Eller Hona? Då var det mest hannar. Men...
Det var också en diskussion ett tag om att det var mest män som ställde frågor. Jag vet att Socialdemokraterna, när man gick på deras pressträffar under Löfven 2, när jag jobbade med som reporter, då kunde de vara så här: vi behöver kvinnor som ställer frågor. Det ser inte bra ut. Kan
det är
du ställa
feministisk
en
regering. Var lite feministkvinnosakskvinna på det här sättet. Nej, men så här, det finns ju någonting med bakgrundssamtalen som har blivit större och större, alltså, eller träffar där
briefingarna.
Ja, precis, där olika politiker möter, till exempel kanske var oss kommentatorer, men lite olika blandningar, och där uppfattar det som att kommer man på ett sätt längre i sakfrågorna, för att ingen behöver känna sig dum. Alla får ställa frågorna som så här, men jag fattar inte, vad är det här, samma grej som den saken, som hade man sagt det som första fråga på liksom en livesänd pressträff, så kanske man bara så här, du får inte vara med och säga saker för du har inte förstått bla bla bla, eller du vet, så på ett sätt.
Ja, men så är det, men det är nog så jag betraktar presskonferenser, som ett sätt att förstå en ny teknisk lösning eller ett förslag. Det är därför jag går på pressträffar.
3, 2, 1, vad menar du, Ulf Kristersson?
Sådana här bakgrundsbriefingar i grupp, det är också en jättekonstig kollektiv övning. Alltså, bakgrundssamtal har du ju med en politiker eller tjänsteman för, ja, dels kanske då att förstå någonting du inte förstår, men framförallt för att få veta, vad är det du tycker egentligen som du inte säger offentligt? Det kan man ju inte göra i grupp.
Nej, men de där bakgrundsbriefingarna är ju ofta typ med så här statssekreterarna som kanske går igenom så här kommande propositioner. Det är en annan typ än dina skvallerbakgrundssamtal.
Skvaller och skvaller.
Bästa, värsta pressträffen. Jag kan börja med värsta pressträffen. Och det var ju, eller den konstigaste, och det är ju den som polisen höll efter
Palmemordet.
Nej, utan när det var diskussioner om polischefer som hade haft relationer. Och någonstans...
Alltså Löfving.
Ja. Och då kom jag ihåg, liksom, jag hamnade på något sätt, för vi vet att vi pratar mycket om krimfrågor, och jag sa så, men som inrikespolitisk kommentator kan jag lyssna här och se om jag kan skriva någonting. Och då kom jag ihåg att den speciella utredaren som pratade, jag bara så här, gud, det här var en annorlunda pressträff, men ja, vi måste väl lita på att polisen har liksom tänkt igenom det här, och vi typ livesände alla, och han gick in i så mycket detaljer, så mycket liksom spekulationer om personer och relationer och vad de hade gjort, och jag tänkte så här, oj, vilken ny sorts öppenhet. Och jag tror att jag kommenterade det här, att det här kändes väldigt annorlunda. Sen slutade ju det väldigt tragiskt med ett självmord, och då har jag börjat tänka så att jag förstår verkligen varför vi ska hålla på viss information och presentera saker i, liksom, jag fick ett ny förståelse för försvaret, att det här är ett personalärende, vi ska inte prata om det så öppet. Men det är inte riktigt en politisk pressträff.
Nej. Jag tänker på, jag var på talmannens pressträff efter att Miljöpartiet hade lämnat regeringen, och Magdalena Andersson fick liksom avgå som statsminister innan hon hade tillträtt, och han skällde på Miljöpartiet. Det var ju väldigt ovanligt, och sa att hade de förklarat för mig att de skulle hoppa av ifall budgeten inte gick igenom så hade jag ju såklart tagit de här omröstningarna i en annan ordning, och han var väldigt upprörd.
Man kan ju förstå att Andreas Norlén var rätt besviken då.
Miljöpartiet menade ju att de hade sagt det, och att framförallt att Socialdemokraterna hade pratat om att de skulle, alltså Löfven hade ju sagt att han skulle avgå. Vem som hade rätt där vet jag inte, men det kändes historiskt. Jag tyckte Tidö-presskonferensen kändes också väldigt spännande när de drog Tidö-avtalet och Johan Persson var så obekväm att prata om sött eller salt, surt och salt, eller vad var det?
Sött och salt.
Den minns inte jag.
Det, och alla tjänstemännen som hade suttit och förhandlat var där och gick omkring liksom, och det var så konstig stämning.
Konstig stämning minns jag från tsunamibanden.
Du alltså, nu har varit med länge.
Nu pratar vi gamla Bella Venezia. Alltså den.
Som man verkligen saknar. En värdig presskonferenslokal. Marmorpelare. Sån här, visst var det så här gubbar på väggen.
Regeringens gamla presskonferenslokal i Rosenbad.
Nu är den någon slags något, ett stort rum där de ibland har möten när de behöver mycket plats. Men nu sitter vi ju i en sån ful landstingsrum i samma, alltså samma hus. Men
det var så bra stämning. Fredrik Reinfeldt hade liksom precis tillträtt. Och i den här valrörelsen 2006 så hade man ju i 2 år från Moderaternas sida kört hårt på Göran Perssons och Socialdemokraternas oförmåga att hantera tsunamikatastrofen. Det var ju deras bästa smutsgrejen då på Persson. Förutom att Persson var trött och sådär. Men det låg i samma linje. Han är så trött så att han inte ens kunde ha koll på att en massa svenskar drabbades av den här katastrofen och blev strandsatta. Och det var så hemskt. Och så var det ju en stor debatt om vilken statssekreterare hade sagt vad till vem under de där kritiska dagarna, och det hade inte riktigt, det fanns olika bud och det var inte riktigt utrett.
Och du då, var nyhetsledande i den processen.
Var jag?
Upptäckte jag när jag var i arkiven häromdagen. Så det kändes ovanligt eftersom du inte jobbar med sånt nu, men du hade ju intervjuat den påstådda älskarinnan till en av dessa statssekreterare, som då till dig förnekade.
Stämmer. Jag är ju alltid nyhetsledande, men jag tycker inte det är så viktigt.
De här bilderna på nakna. Nej, vi kan vänta lite och se om någonting händer. Absolut.
Ja, nu,
en liten Tyberg callback. Ja,
man ligger gärna lite före, tycker jag. Nåväl. Då kallar den nyvalde statsministern den hundögde i såna vet du, den här tiden när Reinfeldt hade ofta bruna kostymer som gick bra till hans ögon, och så var han ny och liksom fräsch, och det fanns hela,
han var väldigt ung,
Tony Blair andan runt honom. Det var ett ungt gäng, det var inte bara han som var ung. Hans statssekreterare Ulrika Schenström var ju ännu yngre. Och hans finansminister var ung, och de var alla unga och skulle ta världen med storm. Och så kallar han till pressträff och berättar att det har upptäckts. Vi har hittat här i regeringskansliet, i ett kassaskåp, band märkta tsunami-mailen. Alltså, här har någon tankat ner en massa mail kring tsunamin, lagt dem på något slags band, låst in dem i ett kassaskåp. Och det var ju en väldigt konstig stämning, för det var inte heller riktigt så här, vad ska vi göra med de här, vad betyder det?
Men hade inte Mikael Holmström avslöjat de här banden?
Här var definitivt Mikael Holmström nyhetsledande, skulle jag säga. Det har han ju ofta varit i sitt liv. Jag kommer inte ihåg
man skulle upplevt denna tid.
Det var ju liksom en helt annan, den här konstiga auran av att det inte bara är ett regeringsskifte som hett, utan nu har vi också grävt fram något som den förra regeringen har försökt begrava. Bokstavligen.
Alltså, men det är så väldigt kul när man läser i arkiven om de här gamla historierna. Jag vet faktiskt inte varför jag gjorde det. Det var antagligen prokrastinerande när jag höll på med boken. Men då är det så här, det hände så mycket på Flashback att det är så här, några bloggare har skrivit och på nättidningen Flashback kan man läsa, och att det är liksom det är väldigt länge sedan.
Det var internets barndom. Det var mysigt.
Nu är vi långt borta från pressträffarna.
Ja, men jag ska säga en annan. Och den är ju faktiskt i samma tidsera. Mm. Den som jag oftast tänker på när jag tänker på pressträff, det är Alliansens pressträff i Göran Hägglunds villaträdgård i Bankeryd. Jag vet inte varför. Men det är... Den var ju ute på gräsmattan i en liten sluttning. De hade då förhandlat det som blev grundstommen i deras politiska uppgörelse. Transfereringssystemen. Enkelt uttryckt. Tänk den tiden när en grundstomme i ett politiskt avtal behandlade transfereringssystemen. Alltså allt det som kostar mest pengar i den statliga budgeten. Det var en annan era. När vi höll på med liksom kärnan i den statliga budgetens verksamhet.
Men tror ni att vi kommer om 10 år att sitta och vara så här, tänk när vi var på Ulf Kristerssons grannes uppfart i duggregnet och Åkesson stod där i sin jultröja?
Eller tänk att vi missade när sjukvårdsministern svimmade.
Åh, gud. Jag är också liksom grämer mig lite grann över den dag jag hade bestämt mig för att jobba hemifrån och en medarbetare till Anna-Karin Hatt liksom hets-smsade och sa du måste komma på pressträffen, det kommer vara topp 3 pressträffar i ditt liv. Och jag var så här, jag är så trött på folk som ska så här, sälja in skit till mig, vilket är liksom en stor del av min vardag. Jag bryr mig inte om mer liksom, valplan. Nej, de skulle typ så här, presentera saker inför sin stämma. Jag bara, jag orkar inte, jag ska jobba hemifrån, jag har precis hällt upp en kopp kaffe. Och då ringer en av mina reportrar bara, jag har en källa på att hon ska avgå. Och jag bara, fan, jag är inte där själv. Och jag har dessutom sagt till alla andra att de inte ska gå dit. Så vi har ingen, ja.
Men vi kom dit
vi
till
hann,
slut.
Vi hann, du gick dit va? Ja. Hur var det?
Nej, det var... Det
du var också där?
Ja.
Det var jag säkert, men när det kommer till partiledaravgångar, då måste man ju verkligen inte gå på pressträffen. Alltså i grunden så behöver man inte gå på pressträffen. Mm. Det är ju det. Det är ju ett meningslöst forum förutom att liksom få lite kunskap. Eftersom de andra gör det. Alltså här har ni ju en riktig parasit. Som jag,
precis. Alltså,
jag står till 100% för att jag i presskonferensfrågan är parasit.
Du står på Maria
Davidssons
axlar.
Jag tänker inte ställa
axlar.
Några frågor.
Nej.
Jag tänker låta de andra göra jobbet och att ställa de grundläggande frågorna. Jag vill inte ingå i Rambergs eller någon annans kollektiv för att
gemensamt ta
oss fram.
Du är inte ens medlem i riksdagsjournalisterna.
Det är nog inte det.
Dra tillbaka Annas akkreditering nu.
Ja,
gör inte det.
Det är ju en yta att ja, den ska ske. Därefter börjar arbetet, efter pressträffen.
Vi kan ju säga att pressträffen, det är inte så att den har minskat i omfång i alla fall. Socialdemokraterna tycks ju ha det här som jättestark kampanjstrategi. Eller bara pressträff, 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 pressträff.
I valrörelsen brukar de ju ha daglig pressträff där de inte alltid säger så mycket. Under pandemin kunde de ju ha så här 3-4 om dagen. Då kände man så här, nu försöker de bara hålla oss upptagna för att vi inte ska hinna göra något annat.
Ja.
Men jag tror att det
är
också,
min misstanke.
Men
generellt.
De tror ju också att på synlighet i de har fortfarande väldigt mycket pressträffar.
Verkligen. Ja, Pontus, det här var i alla fall väldigt roligt
vi
för oss.
Vi behövde prata om detta, känner
jag. Ja, så kanske mer ett PTSD som vi behövde bearbeta. Jag hoppas du fick lite svar på dina frågor. Om det är någon annan som har en fråga så ställer man den till
politiken@svd.se.
Vad skönt att du är tillbaka, Maggie.
Du har lyssnat på Politikens frågepodd. Producent är Tove Friman Leffler och ansvarig utgivare Lisa Irenius.